Du lyssnar på Dirty Jane, en podcast från dokumentärappen Nådio. Testa att ladda ner och lyssna idag.
Du lyssnar på en Nådio-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådio Docs för att ha koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nu växer Bilia Xpeng med en ny anläggning i Borlänge. Lär känna våra 100% eldrivna bilmodeller Xpeng G9 och P7. Ta del av fina öppningserbjudanden som kampanjränta på låga 1,95%. Läs mer på bilia.se/xpeng. Välkommen den 27-28 april till Bilia Xpeng i Borlänge.
Jag kan bara tala för mig själv. Någonting som jag bär på, det som är bland det jobbigaste, är att jag vet inte exakt, men ett par månader innan fick jag en känsla och jag uttryckte den för min närmsta vän. Och jag tror att jag sa det till min stora syster och bonussyster att jag är så rädd att det ska, att jag ska råka ut för någonting. Jag kände mig genuint orolig för att någonting skulle hända. Den skulden är fruktansvärd.
Ni lyssnar på Dirty Jane, avsnitt 3, Källaren. Jag heter John Mork. Vi vill varna för att avsnittet innehåller beskrivningar och teman som kan upplevas obehagliga. Vissa namn och platser är utbytta för att skydda personer som är med i dokumentären. I förra avsnittet började det märkliga och oroväckande uppgifter kommer fram om Jane. Katja var på väg att lämna relationen, men försonades med Jane som lovade att bättra sig. Men efter ett bråk försvinner Katja och 2 dagar senare får systern ett samtal.
Klockan 3 tror jag eller något får jag ett hysteriskt samtal från Jane där hon säger att jag först fattar inte jag vad hon säger, för hon bara skriker i luren.
Det gick inte att fatta vad som hade hänt, tror jag, men det bara var så fel, det var så konstigt, det var så.
Det var fredagen den 5 april 2019 och systrarna blev ombedda att ta sig till Katjas hyreshus omgående. Något allvarligt har hänt.
När jag får ett sms av Monica där, och jag bara så här, vad står det? Du måste ha skrivit fel.
Först på plats i lägenheten på Kungsholmen från familjen är Monicas sambo Inger. När hon anländer finns flera poliser där och Jane.
Så jag kommer upp i lägenheten och då är det... För det första är det Jane kommer springande emot mig och jätteledsen. Och säger så här, åh, de har hittat Katja i källaren. Jag bara, va?
Katja har hittats död i källaren.
Ja, hon har hängt sig. Och jag bara blir så här kallvarm och liksom bara känner så här, nej, vad säger du för något? Och den här manliga polisbefälet, om han nu var något ytterbefäl eller något, han går runt, ganska stor lägenhet, 130 kvadrat på Kungsholmen, liksom stora öppna ytor. Han går runt där inne och säger att nej, men det här är till 99% självmord. Och sen går han.
I sitt chockade tillstånd, efter att Inger fått höra att Katja tagit sitt liv, lyckas Inger ändå reagera på att vissa omständigheter framstår skeva. Bland annat att lägenheten är klinisk ren.
Den är verkligen ren. Finns inte en pryl. Och det brukar det aldrig vara. Och jag får inte ihop det i huvudet. Katja är död. Det är kliniskt rent. Polisen. Det tar liksom några minuter för mig. Så jag sätter mig på en liten soffa i hallen. Och försöker liksom bara fatta vad det är som händer.
Mitt i tumulten finns Jane. Och enligt Inger uppvisar hon ett märkligt beteende.
Och sen börjar hon, Jane, springa runt i lägenheten. Och så hör jag hur hon säger, åh, jag hade Katjas livförsäkring här. Vad är den? Har någon sett den? Hon bara sa det rakt ut. Jag hade Katjas livförsäkring här. Någon som har sett den? Jag vet inte om hon hittade den.
Den resterande familjen anlände kort därefter. Det är Monica, Kiki och Katjas dotter Sandra. De är förstås djupt skakade och Kiki beskriver här sina första intryck när hon kommer till platsen.
Jag vet inte, bara något märkligt tillstånd och chock och ångest och, eller mer paralysering samtidigt som man försökte vara med i samtalet med de andra eller... Men vi kände direkt att det var något som inte stämde.
Vad den samlade familjen får höra av poliserna på platsen är precis som Inger. Att det troligtvis rör sig om ett självmord. Monica tycker att informationen kommer i ett märkligt läge.
Vi bara, men ni har inte ens gjort en utredning. Ni har inte ens varit där. Ni har bara sett personen. Och säger det till oss utan att vi har ju knappt kommit på plats och vet vad som har hänt. Så att kontakten där med polisen var ju katastrof. Men då var vi i så chocktillstånd så att vi kunde inte reflektera riktigt vad som hände runt omkring.
Den som framförallt motsätter sig de snabba uppgifterna om självmord är Katjas dotter Sandra.
Det första Sandra säger, det här är inte självmord. Mamma skulle aldrig ta självmord. Sandra fick någon feeling att det här är någon annan som har gjort det här. Hon skulle aldrig göra det här mot mig, lämna mig ensam här.
Det är svårt att sätta sig in i den här djupt traumatiska situationen som familjen ställs inför. De är ens svårt att greppa informationen om att Katja hittats död. Och samtidigt får de lösa besked om att det rör sig om självmord. Och allt utan att en mer noggrann undersökning hunnits göra. Men vad är det egentligen som har hänt här? Enligt vad som går att läsa i polisens rapport så har en man boende på Hantverkargatan hittat Katja i källaren i en korridorslänga med förråd. Enligt mannen hängde Katja i ett rep fäst i ett rör i taket. Det stod ett antal ölburkar på golvet framför. Något som indikerade att Katja hade druckit. Det står att mannen som hittade Katja hade snabbt backat ut och ringt polis och ambulans.
Niklas Kraft heter jag är gruppchef på sektionen för grova brott i polisområde Stockholm City.
Niklas Kraft är numera ansvarig för den avdelning som hanterade fallet. Han var inte det under tiden för dödsfallet. Men han har i efterhand gått igenom polisens underlag för att ge oss en bild av hela händelseförloppet från att Katja hittades.
Då tillkallas ju patruller. Och man konstaterar väl ganska omgående att den här kvinnan inte är vid liv. Och då fryser man läget, mer eller mindre som jag förstår. Sen inväntar man kriminaltekniker för att kunna liksom jobba vidare på platsen där.
Två patruller var på plats. Men i kontrast till det Monica och Kicke beskrivit så gjordes en bedömning relativt omgående att brott inte kunde uteslutas. och man beslutar sig för att undersöka dödsfallet närmare.
Det är viktigt att man gör den bedömningen i ett tidigt skede också. För skulle det vara så att det ligger brott bakom så behöver du ju vidta en hel del åtgärder. Du riskerar ju att påverka utredningen negativt om du avvaktar med de delarna. Det kan ju handla om en husrannsakan eller att man ska ta med folk på förhör eller säkra spår, ta saker i beslag och sådana delar.
Kriminaltekniker anländer under eftermiddagen och påbörjar arbetet med att ta reda på vad som hänt.
Jag heter Torbjörn Lundstedt och arbetar som polis och som funktionen kriminaltekniker. Jag var en av de kriminaltekniker som var på platsen. Min personliga uppfattning när jag var där, det var väl egentligen att det här var på en innergård. Det vill säga det var ett gårdshus och att det var in i en, så att säga, någon typ av källare. Man gick ner, det var kringelikrokar. Vilket gjorde att min huvudhypotes var att här är någon som hittar. Hade de flesta av oss bara gått in på den här innergården så tror jag inte man hade hittat ner dit.
Torbjörn förklarar hur hans arbete går till och när, eller kanske snarare var, hans undersökning inleds. Han intresserar sig först för själva vägen till källaren.
Finns det några brytmärken på dörrarna? Kan man se att de är uppbrutna, det vill säga har någon tagit sig in olovandes helt enkelt? Kan man se att det finns någon typ av blod kanske på vägen upp eller på vägen ner? Eller? Den typen av information är det som jag söker efter.
Men något sådant hittar inte Torbjörn. Och nästa steg blir därför att titta närmare på källarutrymmet där Katja påträffats. Där är hans målsättning tydlig.
När vi kommer in på en plats så söker vi efter biologiska spår. Syftet var att vi söker DNA, fingeravtryck och skor, att försöka få in några personer på en plats. Jag kan ju se att det är ett rep, men jag kan inte se vems DNA som finns på det. Det är ju liksom ett bevisspår. Man kan konstatera att det finns DNA på olika delar av det. Sen blir nästa utredningsåtgärd då. Kan det här DNA ha kommit dit på platsen på något annat sätt än att personen faktiskt har varit där?
Insamlandet av olika biologiska spår, som man uttrycker det, är det första viktiga delen av undersökningsprocessen. Men resultatet därifrån är något som kommer kunna tolkas långt senare när rättsmedicinska analysen genomförts. Väl på plats kan Torbjörn dock göra andra former av bedömningar.
Men om man tittar på, alltså, platsen som sådan. Vi kunde konstatera att det fanns en pall som låg ner. Det hängde en kvinna i ett rep eller snöre. Vi kunde konstatera att det var bundet kring ett rör i taket.
Torbjörn har också noterat att det ligger en påse med ölburkar. Delvis fulla och delvis tomma. Vilket överensstämmer med första vittnesmålet. Grannen som hittade Katja. Dessa omständigheter leder Torbjörn in på ett centralt tankespår. Men han måste samtidigt vara varsam.
Staged självmord brukar man prata om ibland. Har någon iscensatt det här på något sätt så att den som kommer att betrakta det hela ska få en uppfattning så som det inte är, helt enkelt. Och det är alltid jättesvårt. Och det finns liksom ingen uppslagsbok hur man ska gå tillväga. Utan mycket är ju erfarenhet. Det gäller att vara noggrann, metodisk. Skulle man kunna teoretiskt sett göra det själv? Eller krävs det en stege? Är dörren låst från insidan? Det krävs nyckel eller det krävs inte nyckel? Har hon nycklar på sig?
Torbjörn, i sin roll som kriminaltekniker, är försiktig med att dra snabba slutsatser. Men efter sin undersökning av platsen och initiala analys landar han ändå i en första hypotes för vad som kan ha hänt.
Så känslan var att här någon suttit, druckit öl, ställt sig på pallen och bestämt sig för att faktiskt ta livet av sig.
Under fredagen då Katja hittades gjorde alltså Torbjörn bedömningen att inget brott hade begåtts utan att dödsfallet var självförvållat. Vad är det som händer dagarna före dödsfallet som kan hjälpa oss förstå det här närmare? Katja hittas i källaren fredagen den 5 april. Enligt Jane försvinner Katja 2 dygn tidigare. I början av samma vecka har hon varit på sin arbetsplats. Och det efter en längre tids sjukskrivning. Enligt en kollega till Katja hade hon inte uppvisat något beteende som signalerade att hon mådde dåligt.
Jag vet bara att vi käkade lunch, tror jag, några dagar innan och sådär. Sen var hon rätt så glad, upplevde jag det som, på slutet ändå. Alltså när vi träffades mycket mer liksom. Vi pratade som allmänt sådär. Jag tyckte att det var kul att hon ändå, hon mådde bra. Jag tror att vi pratade om att hon mådde bra. Vi pratade inte så mycket om liksom, ja, hur hon hade det hemma eller lite sånt. Utan det var mer att hon jobbade på. Hon hade ju varit sjukskriven periodvis och liksom mått dåligt. Och sen att hon jobbade igen och att vi var på samma kund. Och att vi liksom, det var kul.
Hon pratade inte om någon resa eller sådär, någonting eller något sånt där som hon såg fram emot, något annat?
Nej, inte vad jag kommer ihåg.
Nej.
Även om Katja uppfattades som glad, så var hennes liv långt från problemfritt och harmoniskt. I våra samtal med systrarna Kiki och Monica framkommer det att Katja då, någon vecka innan dödsfallet, uttryckte ett behov att komma ifrån Jane. Hon hade hört av sig till vännen Alex.
Ja, några dagar innan hon dog. Då var hon tydligen jävligt trött på Jane. Då. Och då, nu var det väl liksom att separation på gång här på riktigt. Och då pratade hon med sina systrar. Och så de sa, men har du någon som du som bara kan åka till? Där, liksom? Sa hon, ja men herregud, jag kan åka till Alex då.
Ja. Gjorde hon det då eller?
Nej. Jag var inte hemma.
Nej.
Så det var synd. Jag förstod inte att det var skarpt läge så. Utan jag tänkte bara, men sen spontan grej, vad roligt liksom.
Mm.
Så att, och sen så fick jag också ett svar på ett sms dagen efter på det. Och det spelade ingen roll vad det stod där. Men det var liksom, det var inte Katja som hade skrivit det.
Men vadå, var
en känsla, det? En känsla som jag fick.
Ja,
och den känslan fick jag lite nu och då.
Det som stod där då, var det att man avstyrde resan eller så att säga?
Nej, utan det var så här någon artig fråga, men att den är ställd på ett sånt sätt och ett sånt språk som Katja aldrig skulle använda.
Varför skulle eventuellt Jane skriva meddelanden från Katjas telefon till Alex? Det är framförallt anmärkningsvärt att Katja så tydligt uttryckte att hon behövde komma bort från Jane i det här läget. Vad det är som har fått bägaren att rinna över den här gången finns inget entydigt svar på. Men det finns händelser i närtid som kan ha haft något med det att göra. En vecka innan Katja hittas i källaren träffar Monica och hennes sambo Inger både Katja och Jane när de blir bjudna hem till dem. Det är alltså 3 dygn innan Katja ska försvinna från samma lägenhet. Inger har gått igenom middagen många gånger i huvudet för att försöka förstå vad Katjas tankar egentligen varit. Anledningen till att de blir hembjudna dit är för att Inger precis fyllt år.
Och det ville de fira, Katja och Jane. Så de ville bjuda på middag. Bjuda på mexikanskt.
Men när Monica och Inge kommer till lägenheten är det inte en festlig stämning som de möts av.
Och så kommer vi dit och man känner direkt när man öppnar dörren att det är någonting i luften. Det går inte att ta på riktigt, men det är någon spänning där som, det är någonting som har hänt. Vad vet vi inte än idag.
Trots den något tryckta stämningen inleds en mexikansk middag. Det dricks öl och vin.
Och sen bara liksom spårar det ur. De börjar bråka som 17 och munhuggas. Och...
För Monica och Inger är det svårt att hänga med i vad det här bråket kan handla om egentligen. Men de är säkra på att Jane ljuger och hittar på historien om Katja i samtalet.
Så till slut så börjar jag gapa på Jane och säga att du är inte klok i huvudet. Liksom lägg ner ditt... Vad du nu hittar på för historia, för vi tror inte på dig. Så vi åker hem. Sen ringer vi till
Att bråk uppstår under en middag efter en hel del alkohol är inget ovanligt. Men med tanke på vad som ska inträffa bara några dagar senare så är informationen högst relevant. Och även efterspelet.
Ja, men sen vet jag inte om vi hördes dagen efter. Och då sa Katja att nej, men vi har pratat och nu är det lugnt.
På måndagen får Inger ett sms.
Där Katja, tror jag, skriver att Jane ber om ursäkt till mig då. Vilket kan vara oklart.
Om hon skrev det?
Ja, det vet vi inte. Men,
För Inger är det alltså oklart huruvida det är Katja som har skrivit sms:et på måndagen. Det blir särskilt intressant med tanke på vad vännen Alex berättat. Som också var osäker på om det verkligen var Katja hon kommunicerade med. Det råder en klar misstanke om att Jane tagit över kontrollen över Katjas telefon.
Jane kan formulera sig väldigt bra på ett visst sätt. Och skriva liksom långa, långa sms eller meddelanden. Det känns inte riktigt som att Katja var den som skrev riktigt så här långa, välformulerade sms. Men man vet aldrig.
Den sista bekräftade kontakten mellan Inger, Monica och Katja sker på söndagen. Men på onsdagskvällen, bara några timmar före Katjas försvinnande, hör Katjas vän av sig via sms.
Där han säger att han har fått pengar överförda till sig från Katja. Och att hon ska ringa om vi har hört något, vad är det som har hänt?
Katja har alltså utan förvarning fört över pengar till sin vän. Men det, berättar Inger, var inget ovanligt.
Katja kunde göra så ibland när hon bråkade om pengar. Att hon förde över det hon hade på sitt konto, personkonto, till för att Jane inte skulle komma åt dem. Att hon kunde säga att jag har inga pengar, titta på mitt konto, det är tomt. Så då förde hon över så länge. Och sen så fick hon tillbaka dem när det hade lugnat ner sig.
Det var bara någonting hon kunde göra?
Ja, det hände liksom flera gånger. Det var inget konstigt.
Det är verkligen svårt att tolka innebörden av den här händelsen. Å ena sidan var den här typen av överföring vanligt förekommande. Å andra sidan pratar vi om något som sker kvällen innan Katja försvinner. Enligt Jane försvinner Katja på onsdagen. Men det är på torsdag som Jane ringer till systern Monica för att meddela vad som har hänt.
Jag får ett samtal från Jane och hon säger, har du hört någonting från Katja? Vet du vad Katja är? Jag bara, nej, vad är det nu? Vad är det som har hänt? Det är så här, den här typiska frågan liksom, hela tiden. Bara, men vad har ni gjort nu då? Hon bara, nej vi har inte gjort något speciellt. Jag bara, jo någonting har ni gjort ju. Ja men vi har tjafsat lite. Jag bara, ja men då har hon väl tröttnat på det och dragit iväg och vill vara i fred. Kanske dragit till något hotell där hon kan låsa in sig.
Att Jane hör av sig en dag efter försvinnandet förvånar systrarna. Som Kicke uttrycker det.
Och som Monica sa, förut när ni har bråkat om att jag lämnat lägenheten så har du alltid hört av dig inom en halvtimme, alltid, alla gånger. Eller de gånger som har varit, men inte den här gången. Varför?
Jane har ju alltid ringt mig och berättat att när de har det här avtalet, alltid ringt när det blir för mycket av någonting.
Om du vill lyssna utan avbrott eller slippa vänta på nästa avsnitt av Dirty Jane kan du ladda ner Nodio. Hos Nodio får du starka berättelser som berör och poddserier som du inte kommer kunna stänga av. Det är tjänsten med bara bra dokumentärer helt enkelt.
Du lyssnar på en Nodio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvackarkö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Vad Monica och Kiki anspelar på är att det inte är första gången som Katja lämnat lägenheten och så att säga försvunnit. Enligt systrarna har det funnits ett informellt avtal mellan Katja och Jane som säger att det ska skiljas åt vid bråk för att kunna lugna ner sig på varsitt håll. Monica berättar här om ett tidigare tillfälle när det hänt och när Katja inte kunnat nås.
Gör oss oroliga. Vi ringer runt. Och då säger Jane att hon har poliskontakter och börjar leka detektiv och jag vet inte vad hon har för kontakter då. Man pingar Katjas telefon och hittar henne på något Radisson Hotel här i Kungsholmen då. Väldigt ledsen och drucken. Och bara vill vara själv. Hon vill inte ha någon som säger någonting. Inte ens Jane.
Det har alltså hänt förut att Katja försvunnit utan att höra av sig. Men vad systrarna reagerar på här är alltså att Jane vid tidigare fall alltid hört av sig tätt inpå att hon och Katja skilts åt. Den här gången hade det tagit ett helt dygn. Men det var heller inte bara det som Monica uppmärksammade.
Alltså hon var jätteluddig när hon ringde. Stressad samtidigt. Ungefär som, jag måste ringa nu och låta orolig.
Även Inger, som var med Monica under samtalet med Jane vid Katjas försvinnande, tyckte Janes hantering av situationen var annorlunda från tidigare.
Och så frågade vi om vi inte skulle göra en polisanmälan eller liksom höra ringa runt till sjukhus om det hänt henne något. Och Jane var så här, nej jag orkar inte. Hon kommer tillbaka, hon kommer när hon kommer. Lite så.
Det är svårt att veta hur vi ska tolka det anhörigas berättelse om vad som händer dagarna före Katjas bortgång. Och inte minst beskrivningarna av Janes beteende. Men vad som framgår tydligt är att systrarna inte alls är säkra på att Katja skulle tagit livet av sig.
Jag kände nog någonstans att Katja inte hade gjort det här. Just för att hon hade levt med alla de konstigheterna i den här relationen och att Jane hade viftat med det tomma kuvertet och pratat om Katjas livförsäkring och det bara kändes så fel och konstigt.
Även flera vänner till Katja har svårt att ta in att det skulle röra sig om ett självmord. Vi har aldrig sett några tendenser som pekar mot det.
Nej, jag har aldrig bara hört henne säga det eller upplevt att hon verkar det eller sett henne göra något sådant. Så vare sig i ord eller handling eller så har hon aldrig påvisat något sånt.
Men hon sa det uttryckligen att hon skulle aldrig göra någonting så liksom.
Ja, vad är det för dumheter liksom? Alltså skulle hon börja må så pass, det skulle hon berätta. Det är liksom ungefär som någon drack mycket. Men nu dricker jag mycket, men ni behöver inte vara orolig, utan nu kommer jag göra den period, för det vill jag göra. Liksom. Okej, okay, fine. Liksom.
Ja.
Vi är ute på djupt vatten här. Men vi måste på något sätt göra en tolkning av vad vi får höra från både familj och vänner som verkar nästan till helt övertygade om att självmord inte fanns i Katjas tankevärld.
Kan man förstå någon som tar livet av sig? Alltså kan man förstå huruvida det har hänt eller inte baserat på hur personen liksom har betett sig eller hur personen mår?
Nej, men det är ju vanligt att folk som har bestämt sig för att ta sina liv upplevs upprymda och glada till sin omgivning. Det är alltid en ännu större chock. Nej, men den personen mådde ju jättebra senaste tiden. Jag träffade den samma dag, den var på strålande humör. Jag har hört det flertal gånger att det har varit så.
Om man tänker sig att systrarna uppvisar ju väldigt tydligt att så här, de tror inte att hon har tagit livet av sig, för det fanns ingenting som tydde på det. Då skulle det naturliga svaret vara lite det som du sa. Att man kan inte säga hur en person ska bete sig innan och så vidare. Men någonstans så borde man ju kunna ställa frågan. Kan det vara så att det är saker som tyder på att hon inte ska ha tagit livet av sig?
Då måste man ju gå mer på brottsplats, om man kallar det brottsplats. Alltså, då kommer man ju till källaren. Och det är ju vissa saker i källaren som är lite underliga.
Okej, så du tänker egentligen att då får man ju fokusera på de saker som faktiskt pekar mot någonting annat. Mm. Alltså rent tekniskt egentligen.
För systrarna handlar visserligen en del av tvivlen kring Katjas påstådda självmord om att hon inte uppvisade något beteende som förvarnade om det. Men deras tvivel är även baserat på rent tekniska aspekter som kommit fram, eller kanske snarare inte kommit fram, i polisens utredning.
Ja, när det gjordes husrannsakan av polisen så hade de hittat några sidor med text som de sa var ett eventuellt avskedsbrev, så det var inte 100. Det dröjde nog länge innan jag läste det, för att jag, som sagt, jag mådde inte bra. Jag gick omkring som en dvala länge, länge.
I brevet som är riktat till dottern Sandra står det: älskling, jag pluggade jättemycket när du var liten och sidosatte dig. Och älskling, jag vet att jag delat med mig av den här önskan att det ska ta slut. Förlåt. Det ska ens älskade inte behöva höra. Jag vet också att du som vuxen säger åt mig vad jag behöver göra nu. Jag är oerhört tacksam för det. När vi sågs på Karolinska kände jag att du var där. Och framförallt, jag var där. Önskar så att jag kunde vara du. Sandra, jag har inga ord. Jag är ledsen, eller snarare förtvivlad. Mitt hjärta, du fick mig att leva trots att det var svårt. Förlåt för jag tappade det halvvägs. Fia kom in och jag försökte bara leva. Hon var fantastisk. Jag sitter i valet och kvalet med Jane, även fast jag trott mig älska henne. Låt inte henne bestämma någonting över min begravning. Sandra, älskling, du bestämmer allt. Brevets innehåll, som vi har kortat ner, är svårt att inte tolka som ett avskedsbrev. Hon skriver uttryckligen om begravning. Om det nu är Katja som skrivit det, vilket inte kunnat fastställas eftersom det inte analyserats av en handskriftsexpert. Under husrannsakan hittas brevet undangömt i bokhyllan. Något systrarna tycker är en märklig omständighet. Om det nu skulle vara ett avskedsbrev, varför inte lämna det mer tillgängligt för alla efterlevande? Vi vet sedan tidigare att Katja brukade skriva ner sina tankar och känslor i skrift. Och även det är en omständighet som systern Kicke tycker är relevant här.
Nej, men inte att jag tänkte i alla fall att det fortfarande skulle varit något avskedsbrev. Det kändes... Jag tänkte att det kanske var någonting hon bara skrivit, tankar, känslor.
Det finns flera andra tekniska detaljer runt dödsfallet som systern tycker känns märkliga.
Det fanns flera saker som var väldigt konstigt med det här sättet hon satt, hängde på. Det var så mycket konstigheter kring det.
Men det är återigen hur Jane hanterar situationen efter Katjas bortgång som främst väcker deras misstro mot polisens initiala bedömning om självmord.
Sättet som hon upplevde, jag vet att folk, olika människor reagerar på olika sätt. Men det här var något konstigt.
Monica syftar delvis på det beteende som Jane uppvisade i samband med att polisen och Inge var på plats i lägenheten kort efter Katja hittats. Då hon enligt Inger frågade och letade efter Katjas livförsäkring. Men även saker kort därefter, som när Kicki och Katjas dotter Sandra återvände till lägenheten senare samma kväll.
Det var lite olustigt då, för då Janes mamma befann sig i lägenheten också. Hade gjort det mysigt där med ljus och chips i soffan. Vi fattade ingenting faktiskt. Men vi fick henne att lämna lägenheten och sen... För Sandra ville vara i fred.
Det är mycket spekulationer från Kicki och Monica. Och det är svårt att inte tänka på att de nyligen påträffat sin syster död efter en lång tids dysfunktionell relation med Jane.
Systrarna har ju beskrivit Janes beteende i relation till det här dödsfallet och beskrivit det som väldigt märkligt. Men kan det vara så att systrarna är, vad ska man säga, förfärgade här?
När man är i chock så kan man hantera situationen på de mest underliga sätt. Och att vara väldigt praktisk kan vara en sån sak. Att så här, ja men, hela världen rasar. Då gör man någonting praktiskt, som att ställa sig och laga mat. Eller i det här fallet då säkra upp några ekonomiska saker. Eller ta fram ett försäkringspapper. Det kanske inte är så illa menat som det upplevs av omgivningen runt omkring Jane.
Nej, och jag tänker även att man måste tänka på hur mycket som är lagrat också hos systrarna kring vad liksom de upplever att Jane har gjort mot Katja under lång tid. Det finns så mycket liksom agg där på något sätt.
Ja, men jag tror de känner någonstans att det är Janes fel att Katja har blivit deprimerad och ledsen och mått dåligt. Och det kan ha lett till det här. Polisens och kriminalteknikernas första bedömning av platsen där Katja hittas pekar mot att döden varit självförvållad. Men vi måste ta systrarnas spekulationer på allvar. Finns det något här som vi kan gräva djupare i? Har du sett och undersökt andra självmord under din karriär?
Ja, det har jag gjort. Ganska många. Jag har varit kriminaltekniker i 37 år och brottsplatsundersökare. Så att jag har sett en hel del hängningar också.
Vi tar kontakt med Sonny Björk, en pensionerad kriminaltekniker som fortfarande räknas som en av Sveriges främsta. Är det svårt att avgöra då om det är brottsmisstanke i en hängning?
Det kan det ju vara. Det kan det ju vara. Vi hade ju ett fall i Göteborg som avskrevs som självmord. Där kriminalteknikerna inte gav sig utan gjorde kompletterande undersökningar. Och med ledning av dem då fick de rättsläkaren att ändra sig. Och de konstaterade att den här personen är upphängd.
Vi bad Sonny titta närmare på Katjas fall. Som en oberoende expert. För att se om han gör samma bedömning som polisen gör inledningsvis. Han har inte varit på platsen och kan därför endast utgå från det som dokumenterats från den. Men han menar ändå med bestämdhet att det föreligger flera oklarheter här som har just med hans yrke att göra.
Dels är det ju sättet som hon är hängd på som stör mig. Varför inte in i sitt eget bås då och så vidare? Varför ut i korridoren och varför och så vidare och så vidare?
Sonny reagerar bland annat på var själva hängningen har ägt rum. Att det verkar ologiskt att den skett i själva korridoren istället för i Katjas egna förråd. Där hade det varit enklare och mer privat att genomföra det. Men han tycker även andra aspekter av hur Katja hängt är märkliga.
Så just repet, hur det är fäst i det här röret, hur det går över och hennes hår hänger i väggen där och med dörrar och så. För att det innebär att om hon skulle ha gjort det själv så måste hon ju ha stått upp och mer eller mindre lutat sig bakåt emot de här väggarna och klivit av stolen då. Det ser konstigt ut med håret, det gör det, och repet och alltihopa det här. Så det är ju mycket konstigheter där nere.
Det är lite svårt att hänga med i de här tekniska detaljerna som Sonny lyfter fram. Men det är tydligt att han är skeptisk kring flera omständigheter här. Och inte heller ser han de uppdryckna ölflaskorna som något självklart spår.
Man kan ju stagea en plats också om man vill på det viset. Att visa på det att ja, men hon har suttit här och druckit öl och så vidare och så vidare.
Även om Sonny endast har bilder att utgå ifrån, så är det intressant att hans bedömning skiljer sig från den vi hörde av kriminaltekniken Torbjörn som analyserade platsen. När vi talar med Torbjörn om det står han fast vid vad han uppfattade på platsen, men att det bara var första delen av analysen.
Jag brukar skilja på bevisspår och händelsespår. Händelsespår, det är mer hur såg det ut? Ölburken var vält, pallen var vält. Man kunde inte se någon typ av stänkbild. Det var inget blod som fanns på det sättet. Ingenting som inte var naturligt. Pratar man bevisspår i det här fallet så är det någonting som inte vi gör utan som NFC gör. Om man tar repet. Jag kan ju se att det är ett rep, men jag kan inte se vems DNA som finns på det.
Vad Torbjörn syftar på är att en central del av brottsplatsundersökningen som kriminaltekniker handlar om att samla ihop material som analyseras senare. Och efter det kan nya bedömningar göras.
NFC kunde konstatera att det fanns DNA. Har man gjort det själv så är det naturligtvis förväntat att det finns DNA från den avlidna. Det är konstigt om inte det finns.
Att Katjas DNA hittas på repet är som Torbjörn säger ingen överraskning. Men hennes DNA är inte det enda som upptäcks.
Och det är väl klart att då ställde det naturligtvis griller i mitt huvud. Och undrar hur det här går till. Så min initiala bedömning får sig naturligtvis en törn.
Efter att analyserna kommit från NFC ska det visa sig finnas flera oklara omständigheter kopplade till brottsplatsen. Och det får polisen att tänka om. Avdelningschefen Niklas Kraft beskriver.
Nej, men åklagaren gör ju en bedömning efter en viss tid. Jag tror att det är ett par, tre veckor tror jag. Så framkommer det ju olika omständigheter som gör att misstankarna om att det kanske inte är ett självmord uppkommer helt enkelt.
Självmordet ska nu betraktas som ett misstänkt mord.
Det fanns frågetecken. Vi vet inte vad som hänt. Och det är väl klart att det finns funderingar. Vad har hänt?
Och Jane ska bli anhållen och förhörd av polisen som misstänkt.
Åklagaren tar beslut om att hon ska anhållas i frånvaro. Sen tas hon in och sen håller man ju ett flertal förhör med henne.
Det var bara så hemskt. Det var bara så otäckt, alltså. Så jävla otäckt. Så det finns inte. Och tanken på hur det kan ha gått till.
Vi har ju förhöret här. Mm.
Jag har inte mördat Katja. Jag älskar henne. Jag vet inte vad det kan vara för vittnesuppgifter ni har.
Ni har lyssnat på tredje avsnittet av Dirty Jane av A Rabbit Hole för Nordio. Nästa avsnitt släpps om en vecka. Och om du inte vill vänta tills dess, ladda ner Nordio idag. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast och producent Kalle Ström och exekutivproducent var jag, John Mork. Research är gjord av Daniel Nilsson och Alessandro Nilsson. Ljudmix av Jakob Oldenburg.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nordio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nordios app eller via Nordio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.